Då är vi tillbaka med Handbollspodden i dessa märkliga tider, Flink, som ju ja, hela livet, allting präglas av karantäntider och man känner efter lite extra hur det är med hälsan. Man tycker man alltid har lite halsont på morgonen när man vaknar, sen går det över. Hur har du det?
Nej, jag är jäkligt frisk nu, men jag hade lite sånt där precis i början när coronan, då när det blev de stora rubrikerna kring det och liksom nästan paniken. Är det två snart tre veckor sedan kanske här i Sverige, va? Du vet att sonen höll vi hemma ett par dagar för något som han absolut hade gått till både träning och skola med, men då kom jag ihåg att man var så där, tänkte lite mer. Men sen så, nu tänker jag faktiskt inte på det. Och sen så jobbar jag ju hemifrån normalt. Sen är det ju jättestora skillnader i jobbet när det inte pågår någon idrott och bevaka och så. Man brukar vara ute på en hel del. Men jag märker ju det. Det är ju mycket snack kring det här att jobba hemifrån. Och det läggs ut så tränar du, lunchtränar du hemma och... Jag vet på Aftonbladet så efter första veckan då när vi har ju bara så få som möjligt får jobba på redaktionen och resten ska jobba hemma. Och då kom det så här mejl från höga chefer om att hur går det att jobba hemifrån, klarar ni er? Och det är okej att gå och luncha med en kollega om ni vill det, jobbet betalar. Och så där, vad fan jag... jobbat hemifrån i 9 år. Inte
jävligt. Varför har man inte sagt det tidigare?
Ja, tänkte, kunde du ju ha tagit en lov? Kunde jag bjudit dig på lov på Aftonbladets så. Nej, men det ja. Nej, så att jag har de här dagarna senaste här nu, mina senaste arbetspass och så har jag inte det är klart man tänker på det, men jag är inte ett dugg orolig för egen del eller för så. Men jag kanske är nöjd där.
Det är alltså 2 veckor sedan nu som handbollen ställde in säsongen. Det känns som bra mycket längre. Alltså. För 2 veckor sedan satt man ändå liksom och hoppades lite att det skulle kunna gå. Nu är det ju liksom... nu förstår man knappt att man hade de förhoppningarna.
Nej, det har gått otroligt fort.
Det är ju med så... Alltså, då, för 2 veckor sedan, då satt man här, det ställs in nu och sen kommer det igång. Men ju längre tid det går här nu, för varje dag som går så börjar man undra om säsongen ens kommer att komma igång när den ska i september. Jag vet att de har börjat titta på lite alternativa planer där, Handbollsligan, Handbollsförbundet. Jag bara mer och mer tror att det blir, jag tror inte det kommer bli något poolspel nästa år, utan att man skjuter upp kanske lite grann och hoppas kunna spela en vanlig rak serie med färre matcher.
Ja, okej. Okay. Men med slutspel och så i slutändan.
Ja,
det är mycket möjligt. Jag ska väl bara skjuta in här, ni som börjar lyssna nu här då. Det kommer inte bara bli corona, såklart. För det snackas ju tillräckligt om. Vi tar ett coronablock nu och sen kör vi lite nostalgi sen. Jag har fått det sagt. Nu får du fortsätta hamra på med corona. Du blev ju lite smått irriterad här att jag sköt på inspelningen lite. Så att den skulle gå in efter klockan 2. Det är torsdag efter lunch nu då. Och vi kommer nog dra över där klockan 2. Vilket du då smsade att det var du inte riktigt nöjd med.
Ja, vi hade ju satt 1 där. Det var perfekt. Då visste jag, då är vi ju garanterat färdiga då till Tegnell drar igång presskonferensen där 2. Det har ju blivit lite av en tradition det där.
Lyssnar du eller tittar du på det?
Ja, jag tittar på det varje dag.
Okay. Ja.
Jag har en fast punkt i tillvaron. I början, det var lite så kul i början. Det fanns ju, var ju extremt mycket för, alltså som sportfan, många undrar nu, vad sysslar ni med som skriver om sport? Det är ju ingen sport. Men de här veckorna skulle jag säga har ju varit mer, i alla fall för oss, mer betydligt, mer stress, alltså mer att göra, mer stressigt med tanke på allt, hur många det påverkar, hur mycket som har hänt, händer i dagliga nya grejer. Så i början då tyckte jag det var lite halvkul då. Jag vet Mackan, min kollega Marcus, kom in på jobbet och var rasade mot hela, han brukar rasa mot grejer, men han rasade mot coronasmittan, var liksom helt deprimerad över att all idrott var på väg att ställas in. Men jag var lite mer, nu är det rätt kul att jobba faktiskt, för det händer grejer hela tiden, som att ständigt live-rapportera. Men nu är det ju, nu börjar jag tröttna lite, men jag håller fast vid de här presskonferenserna med Tegnell så länge det går.
Jag trodde faktiskt att vi i det här laget, så jag håller med dig, jag tyckte också så, då fick jag också frågan, så vi har jättemycket att göra nu, det är ju, händer ju hela tiden, men det är klart om någon vecka eller två när allt är, liksom alla besked om inställda och uppskjutna matcher och turneringar och mästerskap och allt och det, när det har kommit, när det är klart så kommer det ju inträda stiltje och så. Men det är liksom, det kommer ju fort, för det är fortfarande nya grejer ju, känns det som, även om allting nästan är uppskjutet, så ja, nu är kanske tidshorisont lite längre, va? Men nu kommer ju då, nu är det mycket med nästa steg, nu är ju ungdomsfotbollen och det här med träningsmatcher och det är lite kul när de här Tegnell eller han Johan Karlsson var det, va? Generaldirektör.
Ja, Karlsson var det, om du syftar på det, jag tror du syftar på.
Ja, med...
Ja, det var ju lite, jag har inte citatet framför mig, men han sa, man kan väl spela lite lätt träningsmatch, man behöver inte göra det på allvar, utan man kan väl ha lite roligt och...
Ja, och lite kroppskontakt kan man försöka undvika. Sådär, man kan ju spela, men det viktigaste är att ha kul. Tänkte så liksom just på fotbollen där. Va? Ja, det är tur Håkan Mild inte spelar längre.
Ja, men en fotbollsmatch är ju en fotbollsmatch. Liksom. Du kan inte spela en fotbollsmatch om du inte får ha någon kroppskontakt. Det var märkligt. Men just därför också idag lär de väl förtydliga lite med vad de menar med det här, hur mycket man får och inte får göra med träningsmatcher. För vår del spelade det rätt stor roll, med Skåne hade ju planerat att köra igång ändå som vanligt i fredag för en vecka. Sen kom de med beskedet, vi kör som vanligt. 2 timmar senare så kom Löfven med nya besked, så då fick de tänka om. Sen ställde de in det nu när Folkhälsomyndigheten kom med sina nya riktlinjer där, och så nu kanske de får ändra igen då. Så att den följetongen har ju varit rätt intressant att följa. Det är ju inga sportnördar kanske i Folkhälsomyndigheten. De har haft lite bekymmer med att ge raka besked vad som gäller just inom idrotten, lagidrotten framförallt. De han i Karlsson tog upp brottning. Det är liksom jo. Bollen alldeles. Upplagd. Det är alltså brottning, det är det enklaste du kan liksom hänvisa till. Det finns ju rätt många andra idrotter som är lite mer komplexa.
Ja, och som berör väldigt många mer. Alltså all respekt till brottningen, så det är väl några tusen som brottas i Sverige, medan det är, vad är det, en halv miljon som spelar fotboll. Eller mer än det, det är säkert 1 miljon. Med alla ungdomar och sånt. Nej, jag har ju mer, jag förstår ju, ni har ju perspektivet, det är ju ett bevakningsområde, den här lägre serien också med. Men om man själv har barn i den åldern, och ska de få spela, ja, det skulle också dra igång serien här nu. Mm. Edvin är ju, jag vet inte om han inspirerar dig, va? Men han ska ju bli fotbollsdomare, han är ju också.
Oj!
Ja, nej, alltså, han slutar inte spela, det är ingen annan karriär så att säga. Men han har gått sån domarutbildning och fått göra det nu, som ska ju döma, ja, lite... knattematcher och sånt. Så han var bokad nu sin första match på söndag. Så får vi se hur det blir. Det skulle komma besked idag hur de gör.
I den åldern han är, så ska du bara ge ett enda råd. Och det är viktigt, Flink.
Blås hårt i pipan.
Blås hårt i pipan. Bra.
Det var det, va?
Ja.
Jag bara gissade. Ja.
Ja, det måste man göra. Och då är i den åldern, kommer man att mesa med pipan, så tappar man respekten direkt. Blåser man hårt så kan du ändå blåsa fel. Vi gör inte så mycket.
Nej, men jag har inte sagt det, men jag blir ännu bättre tryck i den rekommendationen efter att du har uttalat dig i frågan och kommit på tipset. Så det tar jag med till honom när han kommer hem från skolan här nu.
Ja. Just handbollsmatcher påverkas inte så mycket av det här, de här fram- och tillbaka-beskeden från Tegnell och grabbarna. Det är inte så mycket... handboll. När jag körde hem från, jag lämnade Dexter på dagis, förskolan, och då så körde jag förbi idrottsplatsen i IFK Kristianstad. Var igång på löparbanorna som vanligt. De är väl där varje dag. Varje gång jag gått där förbi så är det någon och springer och kör. Vi får väl se hur länge de pallar med det där. De är ju permitterade precis som många andra klubbar har gjort. Men det är ju ändå det som är intressant tycker jag med handbollen nu, när det är liksom off-season. Det är ju vad som händer med spelarna. Alltså, du läste den med Tim Sörensen att han riskerade att bli arbetslös. Fick inget nytt kontrakt i Tyskland och nu visste han inte riktigt vad han skulle bli av. Och just sådana spelare, vi har ju två Kristianstad där, Helge Freiman fick inget nytt kontrakt, letar klubb. Kanske Victor Hallén också har ju fått grönt ljus att lämna. Men alltså, i det här läget är det ju ingen rolig marknad och försöka hitta en ny klubb när ingen klubb egentligen vet vad som gäller.
Nej, och vad de har för ekonomi och vad de har sig med framöver.
Jag såg Cristiano Ronaldo och Juventus var eventuellt tvungna att sälja honom när de hade det bekymmersamt. Nu är det inte i närheten av sådana nivåer ens i den riktiga proffshandbollen utomlands. Men det är ju, jag kan bara tänka mig vad som det kommer ju vara, ja, alla klubbar i stort sett kommer ju få enorma problem. Och vad händer då med alla dyra kontrakt man sitter på liksom, och kan man avsluta dem, kan spelaren gå ner i lön? Det kommer ju bli spelare som man är tvingad att hitta lösningar på och skicka iväg. Vad ska de bli av i sin tur och hur kommer den här liksom, trappan att se ut? Det är jäkligt svårt att säga om, men det är rätt. Det kommer bli en helt annan, jag tror det kommer bli en helt annan idrottsvärld, handbollsvärld, idrottsvärld, när vi kommer ut från den här krisen.
Ja, du tror det. Ja, det är många som tror det. Jag pratade med Svennis igår. Men han trodde fotbollen, det var bara, när det här är över så kommer han snabbt att vara tillbaka. Fotbollen är så stor, sa han. Det kommer att vara tillbaka på samma nivå som innan corona. Inom väldigt kort.
Ja, möjligen att fotbollen kanske kan hämta sig om man tänker att de har ändå tv-avtal och så här som är påskrivna som där det kommer in lite cash. Jag tror inte handbollen har inte mycket till tv-avtal utan de litar ju på sponsorer i första hand och när de har det tufft, liksom, vad händer då? Man kan inte permittera spelarna liksom, det går ju nu i någon månad till men när man ska börja förbereda sig för säsong när den kommer igång så måste spelarna är tillbaka. Då kostar de mycket pengar. Alla föreningar har ju sina egna löner och så. Men det är ändå spelarbudgeten som drabbas. Och vad händer när liksom det inte kommer in några sponsorintäkter?
Nej, men jag tror som du att det kommer att bli. Svennis kanske har rätt när det gäller toppfotboll ändå, men jag menar samtidigt, de här tv-rättigheterna, om det inte visas några matcher så kan väl tv-bolagen peka på det och säga att eller hitta något, det kanske finns någon klausul i de där kontrakten, men jag vet inte. Det är, alltså, allt påverkas ju, även toppfotbollen kommer ju påverkas, så får vi se hur stora konsekvenserna blir där, men
jag vet inte vad de andra klubbarna har det, men Kristianstad har ju liksom börjat fila på andra lösningar med kontrakt. Ja, de måste eventuellt varsla spelare liksom. Ja, går det, frågar jag. Med spelare som sitter under kontrakt. Ja, de håller på att reda ut det. Ja, vad har vi för den här korttidspermitteringen? Spelarna får ju 90% av sin lön. Om man inte har över 44 000 kronor. Det är ju inte så många i handbollsligan som har över 44 000. Inte ens så många i Kristianstad. Men jag tänker på Jomir Vranjes har ju rätt mycket mer än det. Hur länge har Kristianstad råd att betala honom? Kommer han ens vara kvar till hösten? Var ska han annars bli av? Hur ska man lösa det problemet? Jag tror ju IFK kommer få ett jättebekymmer där. För det verkar inte som att det här bara puff kommer att försvinna en sommar, vacker sommardag och sen kommer alla sponsorerna och kasta sig rakt in i handbollselden igen. Utan det här kommer vi se effekter av flera år framöver.
Ja, men samtidigt så det är ju klart att jag är helt övertygad om att Vanje skulle kunna i så fall gå någonstans och få den lönen han har i Kristianstad och kanske lite till utomlands. Men det är ju inte heller så att den enskilda har inte jättebra sits heller. Om man säger, men vi har inte råd med det längre. Nej, men det är ju inte jättemånga klubbar som... Det är inte självklart. Nej. Står ju och skriker efter... Jag menar, alla klubbarna vi tror även rätt så högt upp i hierarkin, toppklubbar i Europa och så vidare. Alltså, alla kommer ju påverkas. Jo, men det är många som reagerar nu, har jag sett. Alltså, min supporter till Kristianstad, IFK, som säger, men vad fan, vi hade ju så jäkla bra ekonomi och jag vet inte om det är för att ni bevakar dem, att de har några jäkligt bra journalister som bevakar dem, men det är ju nästan mest IFK Kristianstad och deras då ekonomiska bekymmer i de här tiderna som rapporteras om i handbolls-Sverige.
Mm. Ja, jag tror alltså jämfört med andra klubbar har de ju gott ställt så, eftersom de har lite kapital, eget kapital på banken och kan luta sig mot. Men de liksom, vad är det, 6 miljoner någonting. De kan ju försvinna liksom puff. Folk i Kristianstad har ju också liksom högst spelarbudget.
Ja, de har ju höga kostnader också ju.
Ja, de har ju liksom mycket pengar, men de har ju också höga kostnader som gör att det där kapitalet kan ju försvinna rätt snabbt. Men andra klubbar har ju kanske noll, ingenting att stå på alls nu. Och där är väl problemet inte att kapitalet försvinner, utan att klubben går i konkurs om man inte gör någonting åt löner och så här. Så det är ju... Nej, jag har inte heller läst faktiskt och säger så mycket om statusen i andra klubbar, men det kanske är det lite för att nu vår sommar när handbollen är slut, så är det är inte på den här tiden som klubbarna heller normalt sett drar in sina pengar. Men kanske att vi får se, jag tror det dröjer några månader, men framåt sensommar, höst senast tror jag det kommer att smälla till i. Jag tror inte alla klubbar kommer att överleva det här helt självklart.
Nej, och det är ju cyniskt, men det är ju onekligen en intressant tid för oss som bevakar. Alltså, det blir ju intressant att se vad effekterna blir. Det är inte så roliga såklart, men där finns ju saker att rapportera.
Ja, nej, detta är ju hemskt alltså, men det kan ju gå åt två håll ju. Blir det spelarnas marknad eller blir det klubbarnas marknad? Det kan ju bli en situation där spelare i riktigt bra klubbar tvingas lämna, får gå och sänka lönen, gå till en annan klubb som i sin tur tappar spelare, så att det liksom spelarkvaliteten, att helt plötsligt kan svenska klubbar hitta riktiga kap till en billig.
Men
har man pengar till det? Nej, det har man. Någonstans kommer spelare liksom och falla här genom seriesystemet, tror jag.
Ja, och då blir det många klubbarnas klubbar marknad. Men det är svårt att säga att det är klubbarnas marknad om de håller på att gå omkull också.
Ja, precis. Nej, det är så jäkla dubbelbottnat. Det är ingens marknad kanske vi kommer att landa i, varken spelarnas eller klubbarnas.
Nej, allt går ner en nivå eller två i frågan om pengar. Alla har mindre pengar.
Ja, pengar måste det vara så. Samtidigt måste ju, det finns fortfarande bra handbollsspelare.
Ja,
de måste ju spela någonstans.
Ja.
Men liksom, de här lönerna som man är vana vid kanske inte kommer att existera på ett bra tag.
Nej, men vi har ju isolerade exempel kan man väl säga, mer eller mindre. Spanska ligan var väl efter, var det 2008 där, den krisen. Det gick ju stöpet nästan alltihop.
Mm. De jag tror kommer att klara sig bäst, det är ju klubbarna av typen PSG med liksom, som inte är beroende av massa sponsorer, utan som har en stark typ ägare. Amo handboll pratar mycket om att de har ju en sån oerhörd sponsorkraft där från en enda sponsor. Kanske gynnar de det här. Amo blir coronakrisens stora vinnare.
Mästartränaren är på rätt plats vid rätt tillfälle. Igen. Stockenberg.
Fingertoppskänsla. Stockenberg.
Ja. Ja, men det känns lite så Stockenberg. Han hamnade. Jag hade ju lite grann där med honom efter jag hade chattat och uttryckt i att Stockenberg... Där fick de fråga om unga tränare och så. Varför nämnde du inte Stockenberg då? Det är ju han är ju ung, får man väl säga, på ordentlig vis. Det börjar bli rätt så rutinerad. Så skrev jag där att handbollshjärnan är ju jäkligt vass. Men jag tror där är en del klubbar i handbollsligan som vill ju bort honom, då inte för hans handbollskunskap såklart, utan kanske lite för hans, ja, vad ska man säga, personlighet och andra drag. Men det slog han ju tillbaka mot. Han upptäckte ju det där i chatten.
Ja, du chattade på Sportbladet.
Som ja, kan, precis. Kan säga, som,
chatta om allt möjligt med Johan Flink.
Ja, exakt. Nej, han hade ju haft så många erbjudanden från handbollsligan så att, genom åren och så. Och tränat två av de tre mest framgångsrika klubbarna i under 2000-talet i Sverige. Då ska vi också komma ihåg att alltså, jag menar kanske då som huvudtränare i handbollsligan. Och det har han ju faktiskt väl inte anställts som någonstans, någon gång. Jag menar, Alingsås så var han ju assisterande väl där till Vedberg. Och i Sävehof så följde ju sig så ju att han helt plötsligt stod han ju som A-lagstränare. Och gjorde det fantastiskt bra. Mm. Och nu är han
igång. Han stod inte som A-lagstränare, men han var A-lagstränare.
Ja, precis. Han var ju inte ens det på pappret. Nej. Man får ju mycket med Stockenberg, det vet ju alla. Så att det är ju en omstridd man. Men då är det kanske så att han liksom, ja, käglorna faller lite grann sådär. Och plötsligt står han som...
Stockenberg står kvar.
Ja, alla faller på Stockenberg står kvar. Ja. Enligt honom har ju då Amo handbollen där, vad heter han? Ja, nu ska jag ge mig in på. Är det Björk eller något sånt där heter de va? Släkten. Skulle kunna köpa hela handbollsligan och lägga ner den. Enligt, det kanske han skulle gjort. För då hade ju Alström varit i högsta serien. Eller Amo. Ja. Mm.
Bara en sista grej som man får följa den här denna veckan. Det är ju, eller de kommande veckorna, åtminstone den här regeringens krispaket. 500 miljoner till idrotten. Hur det ska fördelas. Det kan ju med spela rätt stor roll i för handbollsklubbarna. Hur mycket får handbollen av det och hur kommer förbundet att dela ut dem? Vilket system har de satt upp eller kommer de att sätta upp? Alltså hur ser det fördelningssystemet ut? Det kan ju kanske mildra fallet något ekonomiskt för klubbarna.
Kom väl ni här i går eller någonting sånt från LF?
Går kväll, ja.
Ja, att det skulle ungdomsidrotten skulle prioriteras i detta.
Mm. Fattar inte riktigt vad de menar. Alla klubbar har ju alltså ungdomsidrotten är ju...
Men jag tror... Ja, men jag vet och jag håller på att titta nu på en grej, det kan jag väl säga, för jag tror att det publiceras innan. Det här slänger vi ut i morgon bitti, va?
Fredag morgon.
Ja, men då tror jag att jag kommer att skriva om detta. Jag håller på att titta på det här med de här stora ungdomsturneringarna nu i handboll som väljer att inte betala tillbaka anmälningsavgifter fast de ställer in kuppen. Och det har blivit rätt mycket snack kring det där. Och det är ju en sån sak som det sedan tidigare väl mer eller mindre nämnts från regering och lärare för att sånt ska ju till exempel då alltså inställa ungdomsturneringar och så, de ska kunna ansöka om ersättning då från den här halva miljarden.
Så det låter ju rimligt om de betalar tillbaka anmälningsavgiften, annars så låter det inte så rimligt. Alltså nu,
nej.
Turneringarna som har behållit anmälningsavgiften kan väl inte rimligen få massa gratis stöd. De pengarna borde gå till klubbarna då som har de stått för anmälningsavgiften.
Man tycker ju det.
Och då är det ju liksom klubbarna som nu går, som tappar stora intäkter på missat slutspel. De klubbarna har ju också merparten i alla fall stora ungdomsverksamheter som i längden blir lidande. Så att det hamnar ju i systemet i så fall.
Ja, och hamnar kanske i toppen då.
Ja.
Ja, men att det täcker lite.
Ja, om det inte öronmärks på något sätt, men det är svårt att liksom, hur ska det kontrolleras eller
Follow the money då, ja. Ska de hålla på att göra det? Ja, se vad de hamnar i slutet.
I beachhandbollen har jag med haft lite, har vi skrivit lite om Kristianstad hoppar av där och nu är de anmälda igen för de ändrade lite deadline-regler där när det gäller anmälningen beachhandbollen.
Overspeech, ja.
Overspeech, ja. Men vi får väl se vad som händer där. Risken är överhängande att de tvingas ställa in, även om de hoppas på det in i det sista. Så det är väl då har de ett svårt beslut att fatta, där, arrangörerna.
Med anmälsgifter.
Ja, hela den.
Mm.
Ja, Flink, ska vi lämna corona och gå över till gamla och ljusa tider?
Ja, jag tycker.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är många nu som, eller SVT ska vi säga, vi börjar den änden, la ju ut nu i karantäntider gamla sportkrönikor och fotbolls-VM-krönikor för folk som sitter hemma mycket nu att kolla på och drömma sig tillbaka. Och lite inspirerad, vi lyssnade på Snett inåt bakåt, Marcus Leifby och companys podd, där de hade kollat gamla VM-krönikor och nu var de analysera en varsin där, han och Emil Eriksson heter han väl.
Emil Eriksson som låter exakt som Emil Schelin i Avkast. Ja.
Och har kanske den bästa podd-dialekten som finns.
Ja.
Den är väl där, det är väl Småland, Halland någonstans.
Det är något där, ja, precis.
Mm. Men väldigt behaglig, jag tror du har snackat om det, Emil Schelins behagliga podd.
Ja.
Jag håller med dig. Men lite inspirerat av det så har vi ju då liksom snabbt, vi har ju inte sett alla de här sportkrönikorna då, årskrönikorna. De har ju lagts ut väl från 80 till 99, men kom på idén att vi kan väl bara spola fram och kolla hur Benga Boys som var så framgångsrika där. Nu har vi kollat 90 till 99 och sett hur de framställdes eller vad man kunde se. Lite nostalgi så, lite reflektioner över det. Så det har vi väl gjort, Robin. Varför säger vi? Vi har inte pratat om det mer.
Ja, jag har förkovrat. Jag är ingen nostalgiker på det sättet egentligen, men när man väl liksom tar sig tiden och sätter sig och kollar så är det ju, i alla fall jag tycker det är roligt att se gamla turneringar som man själv liksom kommer ihåg lite. Jag har inte alls samma glädje av VM 90-bilderna som ISRTU har eller andra som har varit med då och såg turneringen. Jag var inte så gammal så jag såg inte det. Då har jag mer glädje av 99 till exempel. Mm. Den VM-finalen. Men det är ju kul alltså. 90 där med Johan Eklunds blåtröjor fastnar över hela tiden.
Ja. Och då har de ju, de kör väl nästan bara alltså i inslaget i krönikan så är det väl i princip bara finalen som visas fram.
Är det väl bara finalen tror jag?
Ja, jag tror det. Och sen har de ju då suttit ner med Björn Gilsén.
Han går inte genom rutan då?
Nej, det gör han inte. Och, men notera den otroligt smala slipsknuten och rätt saftiga axelbandar i kostymen.
Oerhört sömnig.
Ja, ja.
Sen visar de bara, de man märker när man går vidare sen då får de här inslagen i årskrönikorna blir ju bättre och bättre. Här 90, det är väldigt mycket bara rent, de visar sekvenser från matcherna där Arne och Claes kommenterar. Visar 30 sekunder hit. Det är inte så mycket så. Man vill ju höra Jens Lind eller Pelle Nyström mer. Den typen av sammanfattningar.
Mm. Ja, det blir ju bättre och bättre. Nej, det är rätt så ovinklat så bara. Men det är ju, man får ju rejält om finalen i varje fall. Men det,
ja, det får man.
Skriver. Och sett lite annat också. För alla de här bilderna har man ju sett. Har jag i alla fall sett flera gånger. Men
Vad är dina favoritbilder då från liksom, vad är det du, om jag hade väckt dig mitt i natten, sagt vad minns du bäst från VM 90 Flink? Vilka sekvenser är det du liksom fastnar vid?
Ja, det är ju, Ragge Stora efter slutsignalen. Han var väl expert i radiosporten då, tror jag. Mm. Det var ju ändå liksom hans, det var ju hans gäng som tog det där guldet. Och sen har jag ju också Bengans, det är ju intressant för att TV4 var väl först då Ekvall som satt med vid bänken, men de är ju väldigt, väldigt nära här. Där är väl ingen reporter som sitter med, men de är ju precis bakom bänken och filmar och ljud och så.
Ja, och innan matchen så är de ju liksom inne och filmar med ljud liksom i ringen och vad de säger till varandra där, de peppar varandra inför avkast.
Det var lite förvånande faktiskt att det var så tidigt. Mm. Liksom det greppet ändå fanns med. Då är det ju Bengas, man hör inte vad han skriker ju. Ja, det är ju något halländskt bryl bara. Och sen har vi ju Staffan Olsson också när Pierre Thorsson knorrar in i slutskedet och han bara vänder sig om på bänken, höjer armarna och så skriker han till någon där: vilken jävla gubbe! Också rätt så härligt. Man får ju också se Kerry Holmgren, legendariska materialaren som går runt och peppar spelarna inför finalen där då. Ja, precis som du sa, när de är, kameran är väldigt tajt inpå. Mm. Nog en stämningshöjare, Holmgren.
Per Carlén har ju den här offensiva faulen som är helt otrolig, som jag fastnar vid varje gång. Att inte den, vet du vad jag menar?
Ja, men han går upp så att säga på 8 meter.
Det är lite halvhoppskott.
Ja, men det är en kontring. Man. Det är en andra fas kontring. Och så står han två. Ja, så går han upp. Ja. Det tänkte jag också. Det skriker ju stjärnor i dag.
Det hade aldrig blivit VM-guld 2020 med det sättet.
Nej. Och sen är ju parkettgolvet. Det är kanske inte så bra rent tv-bildsmässigt. Men det är ju ändå någonstans... Hamburgs estetiskt snyggt. Mycket vulkanskydd också.
Mm. Jag såg en grej som jag inte tänkt på innan, som jag såg när jag kollade på det igen. Det går ju en rät linje från 90 till 99 gällande Staffan Olsson och hans alltså vad fokus ligger på med Staffan Olsson. Alltså det här är krönikor. Man får se kanske 5-10 minuter från varje år handboll. I nästan varje krönika så handlar när de pratar om Staffan Olsson så handlar det antingen om att han slarvar eller att han räddar Sverige i ett avgörande skede.
Ja, och då är det inte 0-2 med ju där han räddade, han tog Sverige vidare till förlängning där.
Man hör där, redan 90 så hör man Bengt Johansson, Staffan blir utbytt.
Ja.
Och Benga står och skriker på dem: ska du in igen så får du inte slarva. Skjut långt utifrån, tror jag man säger. Och detta, det blir han alltså, om jag tolkar sekvensen rätt, så blir han utbytt. Han går igenom mellan 1 och 2. Får rätt så saftig, ser det ut som i alla fall en smäll på höften där. Och så faller han ihop som bara Staffan. Han var ju duktig på det, att bara falla ihop fullständigt. Vid minsta början. Men han faller ihop här. Så ut som man får en smäll, blir utbytt då. Och det var ju inget slarv, det var ju bara domaren var elak mot honom. Men får han den blåsningen av bänken: ska du in igen, sluta slarv.
Jag vet ju att han redan 92-93 något sånt, tror jag Peter Wennman och så intervjuade Staffan. Han var ett uppslag så att han kanske det måste vara 94 kanske något sånt. Då han var i alla fall var trött på stämpeln som ja, men den här som spelar, kastar bort för mycket bollar, eller ja, jag kommer inte ihåg exakt hur orden föll, va? Men då var det ju liksom internt redan 1990 så hade han en stämpel av att spela med för små marginaler och kasta bort.
Ja, det kändes som att Bengen, det här var liksom inget som kom hetta från Bengen i VM 90, utan det här hade han stört sig på länge. Kanske långt innan han, första gången han såg Staffan Olsson spela handboll, han slarvar för mycket. Det var den känslan fick jag, att det här, det här var något underliggande som kom fram här nu i en avgörande stund.
Mm. Ja. Sen så, vi har ju avslutningen där då med Gilsén när han sitter och pratar i någon väldigt grön idrottshall. Där intervjuer sitter på någon stol där. Så säger han ju det. Jag tror ju inte att vår, han får väl frågan om framtiden nu. Han har ju vunnit VM-guld och så. Så då sa han det. Jag tror inte att vi har mentaliteten. Tror inte vår mentalitet passar att jämt vara bra. För detta var ju hans sista mästerskap. Han slutade ju sen i landslaget. Det fick han ju, det blev ju lite fel. Ja. Han hade också sagt till dem, för här tar han också, han får frågan, kan ni upprepa det här? Och han sa, nej men då har jag sagt till killarna att det går inte, det här kan vi inte upprepa. Eller nej. Och att de andra då hade mest garvat åt honom. Så, ja, de andra fick det.
Ja, de var nästan alltid bra i alla fall. Men det blir, jag tyckte ändå han har en ofrivillig poäng där, för de turneringarna jag minns när man var yngre var ju att Sverige var ju rätt, så kunde vara rätt risiga i början av turneringen mot liksom lite sämre motstånd. Och där tänkte man att ja, de är slut, det här kommer aldrig. Men sen blev de ändå bra, de tog ändå medalj i slutet. Så på så sätt kan man ge honom rätt lite. De var inte alltid bra, men de var alltid bra när det gällde. Nästa.
Ja, ja, men jag menar någonstans så blev de ju världens mest framgångsrika landslag. Så det får man väl ändå, under 13 år eller vad det var, får man väl ändå säga att de var, att de jämt var bra. Men ja, jag förstår vad du menar. Sen i de enskilda matcherna så men de visste ju exakt hur mycket de behövde göra för att ta sig fram.
Ja, ja.
Vi ska också säga att OS-krönikan är inte utlagda. Så att när det är OS år då, 92 och 96, så ligger ju handbollen då, om vi tänker på finalerna och handbollen i OS ligger ju såklart i OS-krönikorna och de ligger inte ute än. Jag har dem nu på gamla VHS-band, men det är ingen större poäng, för tanken är ju att vi ska väl locka lyssnarna till att nu slå på SVT Play och ligger ju gratis där och kollar de här sportkrönikorna. Så att så nästa då vi har är ju 93, hemma vid.
Du hoppar över krönikan 92 när Kent Harry han sjunger efter Ystads SM-guld.
Nej, men det var ju inte Benga Boys ju, men det var ju det året, ja.
Men jag fastnade ändå med. Jag hade aldrig sett de bilderna när han står där och sjunger.
Jag har ju sett dem, jag har ju faktiskt inte sett dem nu här. Jag vet att de visade lite grann, men jag måste ha stängt av där och miss, eller börjar det? Ja, jag kanske skrollar.
Det börjar någonstans mitt i där. Jag kollar lite, kollar igenom lite. Men det var Staffan kommenterade World Cup.
Var inte ja, klart. Men det var det, va? Det var Staffan också. Ja. Mm. Som man hörde då. Mm.
Men 93. Året med de tajta tröjorna, va?
Ja, precis.
Hur minns man 93? Jag kan inte påstå att jag minns någonting mer än att Magnus Andersson var bra. Och där han blev en liten idol. Det sa alltid farsan när han tränade oss. Att ska du lägga straffar så lägg dem som Magnus Andersson. Placera in dem nere i hörnen.
Där de har ju ett svep, de visar ju alla Magnus Anderssons, vad det nu var, 13 eller 16 straffmål i krönikan från VM. Jag vet inte om det var just för att de hade den vinkeln att det tydligen alla straffmål visades ju så att säga, det var en kamera bakom straffläggaren. Jag vet inte, den har väl inte alltid funnits, den kameravinkeln så att säga. Men då hade de alla där och då gjorde de ju en grej av det då ju. Så man får se honom smälla in.
Ja. Och det var rätt många nere vid stolproten.
Ja, det var det. Men han varierade sig lite i själva avslutet. Alltså ibland kastade han ju sig.
Ja.
Eller la sig. Han nästan kastade sig. För foten var ju inte alltid i golvet. Men han,
ser ut också i hans, när han lägger straffarna tycker jag framförallt. Det ser ut som att bollen är liksom lite för stor för hans hand. Så han föser nästan. Vet han skjuter inte, han föser iväg.
Ja, fast han kunde ha rätt bra klipp på avstämda.
Ja, det är det som sen när man ser matchbilder så får man inte alls den känslan.
Nej. Kallas ju virus för övrigt ju.
Magnus.
Han var lite sjuk. Då kallar jag, frågade Staffan Ols, han pratar han om Magnus Andersson så säger han ju bara virus. Det kan ju vara intressant i de här tiderna, tycker jag.
Men han bröt väl, vad var det han bröt?
Tummen tror jag det var. Ja, men han var ju fantastisk där ju. Och sköt ju ett mål då med, det tänkte jag på med mot Ungern där, det var viktigt om det var någon sorts gruppfinal eller någonting, men det var en viktig seger. 3 sekunder kvar drar han ett avstämt i rätt så dåligt läge, men det var ju tvungen, tiden rann ut. Och i och för sig 3 sekunder kvar, men liksom, på den här tiden fanns ju inte snabba avkasten, eller man skulle ju springa hem först och sen så blåste de igång det. Så han hade ju tid och där stod Erik Kajas liksom kvar i struten och de körde en vad heter det, high-ten, alltså sån. Som målgest och sen så joggade man tillbaka. Som sagt, det var bara 2-3 sekunder kvar, men ändå blev det varit 8 sekunder. Så idag är det, jag menar, drar han det skottet då sticker ju kantspelaren hem. Alltså alla drar ju hem snabbt som fan för att, liksom, så att de inte ska kunna hinna dra något snabbt avkast och få ett avslut mot mål. Men här kunde man i goda ro liksom bara stanna upp och jubla.
Apropå det, får jag ta en kort avstickare till 97.
Ja.
Sverige möter Spanien i kvartsfinal. Ligger under med ett mål. 30 sekunder kvar. Går upp i anfall. Måste göra mål. Vad händer då?
Sekunderna tickar undan. Och Staffan Olsson räddar Sverige kvar i matchen. 21-21. Förlängning 2x5 minuter.
Men han tar ett skott. Som alltså här ska man ju njuta ut. Hade man ju hållit i bollen så länge det bara går. Jag sa till och med på den tiden att det var för tidigt. Han sköt väl med 23 sekunder kvar, tror jag. Kvitterade till 21-21. Typiskt Staffan, skulle jag säga. Han var ju egentligen, var ju Tysklandsskottet var ju med lite för tidigt i EM 2002.
Ja.
Så det är ju, men där var liksom, det var inte heller något hemspring och talarna. Han vände sig om, jublade och sen joggade hem lite lugnt och stilla, fast att det då var liksom 20 sekunder kvar. Oavgjort på tavlan. Där hade man ju haft sett panik i ansiktet på spelarna nu för tiden.
Ja. Nej. Ja, spelar med höga insatser, Staffan.
93 var också året då Dushibajev tog sig in i alla fall min värld på riktigt med sitt vändskott i luften, som Claes Helgren kallade det.
Eller vikskott,
vikskott, men jag sa han vikskott. Ja,
nej, jag vet inte. Ja. Men det är lite som Helgren, han blir förbluffad när han ser det, att det är första gången han ser det.
Ja.
Att han gör något som ingen annan har gjort tidigare, och det är möjligt att det var nytt på den tiden.
Ja.
Men tillbaka till Magnus Andersson, sen var det väl då kvartsfinal mot Tyskland där han också kliver väl fram och nej, där körde ju Sverige över Tyskland fullständigt. Men i slutskedet där så drar han ju ännu ett av sina avstämda och bryter i tummen. Och sen är det semifinal mot Ryssland, det hette de på den tiden, 93 då, när han bytte Ryssland. Och då säger de, det visste inte jag, men han säger ju det där då, kommentatorn eller som gör inslaget, att då saknas ju både Magnus Andersson och Magnus Wieslander. Varför får man inte reda på Wieslander? Och jag minns ju inte det och jag har inte kollat upp det heller. Varför? Han måste ju varit skadad, helt enkelt. Och utan dem så var de ju chanslösa då. Och där ser man ju Dushibajev en hel del. Noterar ju också från detta mästerskapet Thomas Svenssons otroligt högt uppdragna grå mysbyxor i mål.
93 år då de är som mest uppdragna. För de har ju varit upptagna hela tiden.
Ja.
Kanske är de liksom som högst 93.
Ja, jag tror det. Alltså, det är ju någon sekvens där han räddar, va? Och så får de straff. De sitter ju redan nästan uppe i armhålorna. Ändå när det är dags för straffen så drar han ytterligare lite. I dem. Så att de sitter.
Kan man jämföra hans upptagna byxor, alltså hur högt upp de sitter med ungefär var i sin karriär han stod? Alltså när de var, och det var väl någonstans här han gjorde sina, var absolut liksom gjorde sina riktiga sådana, han stängde totalt. Och sen att byxorna åkte ner lite och att han själv dalade också.
Ja, det är möjligt. Det är möjligt. Han var bra i många år, men ja, kan vara en bra ett bra indikator kanske.
94 då?
Ja.
Det var det första handbolls-EM som spelades.
Precis, och det blev guld då där. Fantastisk inledning där de liksom största då har de nu plockat ut dem. Trixar i civila kläder och rätt så övertygad om att det är Tylösand. Det var ju mycket läger i Halmstad. De tyckte ju Bengan var bekvämt och bra. Och han kände ju säkert det där. Han ordnade väl dealar hit och dit med hotell och restaurang och när de skulle göra sina teambuilding och sånt. Då kör de, men då är det ett inslag. De filmar väl egentligen bara, det är ju inga intervjuer och sånt. Och där spelar de ju då. Och då noterar man ju, alltså, de kör beachhandboll innan beachhandbollen fanns.
Utan mål, de bara springer runt och passar till varandra.
Ja, det är väl lite så. Och noterar ju Stefan Olsson då i jeans, vit t-shirt och en svart skinnväst på stranden. Vi ska komma ihåg då att mästerskapen gick ju på typ i juni tror jag. Så att det var ju liksom, ja, sen vår tidig sommar. Det kan ju låta konstigt nu om de skulle landa på Tylösand i början på januari.
94 var väl också då, i alla fall vad jag, baserat på de här krönikorna, 94 var första året när de började ifrågasättas för att de var för gamla.
Ja.
De fick höra att de var för gamla, för långsamma och att de inte skulle ha någon chans.
Och det var alltså 94.
Mm.
För gamla.
De var för gamla redan 94, ja. Men då var ju stummen var ju 30. De var ju födda 64 ju. Ola Lindgren, Staffan Olsson, Magnus Wislander.
30, ja. Nu skulle man säga att det är man väl knappt nått sin peak nu.
Nej. I och för sig alltså. Men ja, och sen åker de ju ner till Portugal och ja, de spelar, det är väl den matchen, de har väl, Bengan säger väl att det är den bästa matchen de har spelat. De möter ju ryssarna som var riktigt bra på den tiden i finalen och kör över dem med 34-21. Notera, det är ju Stefan Löfgrens genombrott. Hans första mästerskap också tror jag. 24 år.
Snabb i fötterna.
Ja, starka stegesättningar.
Mm.
Genombrott. Noterar att, jag vet inte om du tänkte på det, då när slutsyn, de är ju helt överlägsna och kameran är med då nere bakom bänken. Helt plötsligt står där en portugisisk kille, yngre tonåren, 12-13 år. Han går fram och så knackar Magnus Andersson i ryggen där Andersson sitter på bänken när matchen pågår. Han vänder sig om och så killen liksom håller fram underarmen och pekar ungefär som på klockan eller någonting sånt. Och Magnus Andersson, ja, vänder ju sig om igen bara. Sådär. Ja, och sen så går ju slutsignalen och så springer ju alla in då och kameran hänger med. Och med där är ju vad det ser ut som en massa portugisiska barn.
Ja.
Som har tagit sig ner och står vid bänken och hänger med in på innerplan och mer eller mindre med i tv-puxhögen där eller ringen de kör. Hoppa. Ja. Närhet till fansen.
Ja, det får man säga. Hoppar vi över till 1995 eller?
Mm. Då tror jag också att då har väl SVT tappat rättigheterna.
Ja.
Mm. Jag tänkte på det, för då kan de inte köra de här som de körde 90. Då är det ju väldigt mycket som du sa, Hägerfors, Hellgren, alltså det här referatet egentligen. Ja, man får höra hur liksom deras live kommentering då ju, men 95 så tror jag TV4 tagit över. Perskog och Helgen har vi flyttat ner där. Då är väl då de gör sitt första mästerskap tror jag, på Island.
Sverige tillhörde förhandsfavoriterna, men förbundskaptenen Bengt Johansson fick kritik att Sverige kom till spel med ett rent gubblandslag.
Då hade de ju tagit VM-guld och VM-brons 93, ja. Och så är detta nästa VM och så förlorar de ju i semifinalen. Direkt efter semifinalen som de har förlorat och det står klart att det inte blir någon final. Och då frågar ju Pelle Nyström om det här innebär, frågar Bengan, innebär det här en generationsväxling?
Nej, det innebär som vanligt att vi är topp. Ibland vinner vi, ibland förlorar vi.
Och sen tar de lite revansch på sig själva så att säga i bronsmatchen sen och vinner den.
Men om vi är 97, Inte ens där har jag några minnen. Det var 11. Där har jag liksom inga minnen så direkt. Men det
jag ska ju... säga, de spelade 96 då. Det var ju i OS. Det finns ju inte med.
Nej.
De blev ju, det var ju då de missade medalj i EM. De blev ju 4 i EM. Jag tror det spelades i juni där. Men allt fokus låg ju på OS senare där i juli.
Mm.
De vann World Cup i Globen. Det är det ju något inslag med. Man ser en långhårig Mats Olsson.
Långhårig?
Ja.
Alltså Staffan långhårig?
Nej, nej. Ja, men liksom början till så. Lite, ja. Alltså rätt så tunt framåt. Liksom, fram till bara. Men nej, jag inte så inte som Staffan Olsson. Ja. Ja, det blev inte mycket från EM i och med att de missade medalj där. Och sen var det 97 ja. I Japan.
De dricker gravöl och så här. Silvermedaljen med han.
Gravöl trots att medaljresan som påbörjades i Prag 90 fortsatte. Medalj i nästan alla mästerskap under 90-talet. En resa som kanske såg sitt slut i Kumamoto.
Ja, som vet vi, 2 år senare tar de guld då. Han är ju lite så. Han tror hela tiden det värsta, Pelle. Noterar ju också för ändå om vi ska ta någonting från årskrönikan där då 97, så Johan Pettersson ser man ju då i fortfarande i matchkläderna öppnar då nästan pratar om gradöl, så ser man ju det är väl från omklädningsrummet. Ja. Men med och filmar det också. Han öppnar en öl med en annan öl då, alltså 2 flaskor där, Johan Pettersson rutinerat. Mm. Är han 20? Ja, han är 24 då. Ja.
Jag tar Bengen. Bengen får fråga i som de visar i krönikan om de var nöjda.
Man får aldrig vara nöjd i idrott och når man inte längre än målet.
Nej, det tänkte jag. Längre jag
fattar,
mål.
Jag fattar inte riktigt. Alltså, det kan ju vara genialt kanske. Men då når man inte längre än målet.
Nej.
Man når målet så är det väl perfekt.
Ja, ja precis. De har sett för låga mål ju.
Ja, man får aldrig vara nöjd. Då når man inte längre än målet. Jag har funderat mycket på det, vad han menar.
Ja. Ja, det kan vara kanske flyga över våra huvuden.
Ja, antagligen. Hoppar 98. Vi över till 98, ja.
Ja, där tog de ju ett nytt grepp. Krönikan. De körde någon sorts live-show på nyårsafton.
Just det, var det året, ja.
Ja, man hade en inbjudna gäster där, Tony Rickardsson var där, Magdalena Forsberg och då uppklädde Ulf Dahlén för Tre Kronor och sådär, så satt de och snackade lite grann och visade lite. Christer Ulfborg styrde med hela sändningen med järnhand.
Var det då Bengen var i Australien?
Ja, då berättade de ju då att då hade ju Sverige tagit EM-guld igen där och fått bragdmedaljen, ja. Det är ju den som fick lite retroaktivt, brukar de ju säga, för att de inte fick det 90. Och då säger han ju det, ja, tanken var ju att vi skulle dela ut medaljerna, bragdmedaljerna här i kväll. Men ja, spelarna är ju runt om i världen och Bengt Johansson är i Australien. Mm. Det var ju då han hade ett extra knäck, tror jag, för att hjälpa australiensiska landslaget inför sitt hemma i OS. De är ju direkt kvalificerade då.
Ja,
som Bengen åkte ju ner där då, hade det som ett extra. Var det ju rätt bra betalt, rätt behagligt.
Och det de har vunnit är ju EM-guld då, trots att de var däckade av salmonella.
Inför, ja. Eller i början.
Var det mycket snack om det då? Inför, var det liksom en stor kris?
Det kommer jag inte ihåg. Faktiskt. Alltså, jag kommer inte ihåg att man läste så mycket om... Det var ju lite så också. Det är som idag, det är tätt med mästerskap. Alltså jag kommer ihåg, alltså VM 98 kommer jag ihåg precis hur jag laddade upp och så inför alltså fotbolls-VM. Men handbollen, det var ju ändå lite så. Jag kommer inte ihåg där 98. Hade de ändrat, hade det börjat spelas vid en annan... De spelade fortfarande i maj-juni då. Ja, det skulle du kunna kolla upp. Ja. För i så fall är det ju liksom, där ligger ju allt fokus på fotbolls-VM i Frankrike i juni.
Mm.
Men jag kommer inte ihåg mycket så av sådana saker, hur snacket gick inför och sådär.
Men följer man Pelle Nyström då, hans, om vi har honom som en röd tråd, så verkar det ju finnas, väckas lite framtidstro igen i alla fall.
Mästare med en ny generation. Målvakten Peter Gentzer. Handbollens Maradona, Ljubomir Vranjes. Och kantspelaren Johan Pettersson. Alla fick de sitt stora genombrott och bjöd Spanien på en handbollslektion av världsklass.
Han lyfter fram den nya generationen då ju. Och så börjar han med Peter Gentzer.
Som du har varit.
Han är glad på Pelle Nyström, för nu äntligen har ju den nya generationen liksom det. Han har ju tyckt då, eller tyckt, men och så var ju sagt att folk tyckte att de var för gamla ju. Men det visar ju bängen att han kunde förnöja. Så då tar han in då Peter Gentzer. Ja, då är alltså Gentzer 30 år, gör sitt fjärde mästerskap och ligger på en 70 landskamp ungefär. Det är en del av den nya generationen. Han nämner ytterligare två. Det är Johan Pettersson. Pettersson visserligen var 25 år, men gör sitt fjärde mästerskap och har spelat närmare 100 landskamper när det är dags för EM. Och sen har han Vranje, som han kallar handbollens Maradona. Han är också 25. Han gör ju sig bara sitt andra mästerskap och inte gjort så många landskamper i det här tillfället. Men det är ju ingen sån.
Inga Walter Kring som kliver in som 20-åringar och...
Nej, inte precis va. Men Bengan hade ju lite så. Man skulle göra vad det var 40 landskamper innan man gjorde ett mästerskap och så. Visst, men det spelades ju väldigt mycket fler landskamper på den tiden också. Kanske inte riktigt så långt sent, men jag kommer ihåg när jag kollade i vintras här kring någonting annat, så där 89-90, där så du vet, de spelade så här 25 landskamper och sånt. Det var ju landslagssamling hela tiden. Tänkte på de här, man ser ett par gånger Lövgren växlas upp, typ av Vranjes och sådant. Och han kommer med jäkla fart, alltså växlas, och det är nästan så att han fångar den i luften och går upp och skjuter, alltså utan att vara i marken. Men han tar väl ett steg, men det är väldigt snabba växlar, kommer en jäkla kraft Lövgren. Det var ju rätt effektivt, alltså växeln kom och sen han inte försvarar han knappt få upp händerna.
Det var inte det här vanliga tre steg upp och skjut, utan det var...
Nej,
det var tidigt med det kanske, liksom, ja, uppsköt ett steg.
Ja, precis. Just, och så växeln där så kommer, och mycket sidled kommer han, och så alltså hoppar i sidled och sköt snabbt. Ja, det var bara en liten. Mm. 99, ja.
99. Fantastiskt år. Med, ja, allt vad det innebär med den finalen som var där med framför Wislanders röda kort i underläge. Godnatt Sverige var det väl känslan. Vände och vann VM-guld 99.
Min inte bästa men tydligaste är ju Wislander när han får det röda kortet. Jag glömmer aldrig. Jag kommer ihåg att jag satt hemma hos en kompis Jocke och så i hans lägenhet hemma i Bjärnå. När han tar av sig de här svettbanden han har på handlederna och kastar dem och ser ut som en så här, ledsen hund eller drängt hund eller så. Va? Säger någonting till domaren som inte domaren hör, alltså, när han är på väg att kliva av och sånt. Det är jäkligt tydliga bilder. Man tänkte att nu, det var väl redan i första halvlek tror jag.
Ja, jag tror det var i andra faktiskt.
Ja, det var nog början.
Början, precis, början.
Men då går Thomas Iversen, han får ju inte någon uppmärksamhet här i krönikan. Jag kommer ihåg att han klev in och var jäkligt bra i den finalen.
Bengan, han i det här inslaget, det är så fint när han, de ser han och Stefan Löfgren simmar omkring i någon hall och Stefan Löfgren trycker liksom ner Bengans huvud under vattnet där. Och samtidigt hör man då Bengans röst och han berättar om kamratskap och det är det viktigaste i livet. Och
det som är viktigt i livet, det är ju kamratskapet, det är ju glädjen ihop och inte att man är en kontrollorganisation utan man ger så att säga, individen frihet.
Det är väl just den typen av inslag är ju det man har sett mest av eller har bäst minnesbilder av hela Bengan Boys-eran, liksom kamratskapet.
Ja, och att han liksom, den ledare han var, där kunde lagkaptenen, rätt så ung lagkapten, inför tv-kamerorna liksom, trycka ner honom under vattnet och ja, visa med honom. Det är ju inte alla ledare som hade varit så trygga i det. Alltså, jag kommer ihåg, jag såg, det var nog Krönika 90, såg jag, alltså, innan vi kom på den här idén, så såg jag mer eller mindre hela den. Nej, det var 89 tror jag, när Sverige blev klart för fotbolls-VM. Och de firar då i landslaget. Alla är i kostym och så, jag tror det är om de är någonstans och så ska de ta liksom så här lagbilder, ställa upp för pressen då. Och så vill de ha ner, det är ju liksom 20 man då hela truppen. Och så vill de ha med Olle Nordin då, att han ska lägga sig så, vet, som en målvakt framför. Och Olle vägrar ju. För det, han var ju väldigt noga med sin image och så vidare. Och de tar, Glenn Hysén så tar tryck och ner honom. Och så är han precis nere liksom och vänder lite halvliggande. Men hoppar upp och sätter sig. Så i slutet går han med på att sitta upp i varje fall. Nej, han ville ju stå säkert längst bak.
Ja, man har ju svårt att se med. Ryssarna var ju liksom den ständiga antagonisten. Men han hade haft svårt att se bilder på Gunde Torgovanov trycka ner Maximov så huvud han någonsin bakgrunden.
Flamsar och tramsar lite i bassängen.
Ja, den ligger långt ifrån.
Ja, ja. Maximov där var Bengan, var ju också intervjuad liksom ett senare skede då till krönikan. Han var irriterad, Maximov hade ju inte tackat för matchen.
Nej.
Han hade hört någonting från någon spelare eller någon annan i Ryssland att Maximov gillar att möta er och besegra er eller någonting sånt där.
Han gillar att möta dig, men framförallt gillar han att slå dig.
Ja, och då hade ju Benga sett tagit upp med någon i ryska delegationen efteråt. Tyckte han inte om att möta mig eller så? Han har inte tackat för matchen eller? Ja, något sånt där. Han är lite långsint, Bengan också. Sista delen i kalla kriget liksom. Ja. Det var väl så man mycket så, alltså då, USA och Sovjet då, kyliga ryssarna.
Sen tar krönikorna slut, Sveriges storhetstid tar slut och samtidigt så kliver Flink in i bilden.
Ja, exakt. VM 2010.
Rakt in i mörkret.
Rakt in i mörkret, 13:e plats.
Ja.
Det får vi se om de lägger ut SVT. De har lagt ut EM-krönikorna nu tror jag. Såg jag bara någonting här på Twitter precis innan vi började. Se om det kommer några 2000-talets. Det kan ha varit lite intressant och inte så, tror inte man har sett. Man har sett ju mer klistrar nästan på 90-talet när man var yngre och såg de här krönikorna. Det kan vara rätt intressant ibland att se den här sammanfattningen på mästerskap man själv har varit med på. Så man, ja, oftast är det ju så, man kommer hem och sen, ja, så rullar ju allting vidare med nya nya jobb och så ju. Så man...
Ja, det är verkligen, måste ju verkligen vara en annan bild man målar upp. Kanske inte just där i början 02, men sen efter det, då är det liksom rätt många år av ja. Mörker där.
Ja, verkligen.
Ja, Flink. Ska vi nöja oss där?
Ja, men jag tror det. Vi har väl gått över tiden. Tegnell är klar för länge sedan. Du får väl...
Jag ska se den i efterhand.
Och spelat in den.
Jag tror den går, den visas ju på Folkhälsomyndighetens... Det också, de lägger ut den i efterhand.
Ja, okej. Okay. Ja, kan du surfa in det.
Är vi tillbaka om sen eller?
Ja, men jag tror det. Jag tror vi hittar något att prata om.
Det är gött. Tack för att ni har lyssnat på återhörande.
Ta hand om er. Håll er friska.
Hej.
Hej.